Som sexåring drömde han om att bli fotbollsproffs och till skillnad från de flesta andra så blev han det också. Och som han blev det. Sveriges bästa fotbollsspelare de senaste 50 åren blev han utnämnd till av fotbollförbundet efter en klubb- och landslagskarriär utan motstycke. Nu är han tillbaka i Helsingborg där allt en gång började. Vi träffar honom i hemmaarenan Olympias innanmäte. Arbetsklädd i röd tröja med nummer 17, blå kortbyxor och nerhasade strumpor. Månadens ansikte i augusti tillhör Henrik Larsson. Och så här beskriver han det själv.
Hur skulle jag beskriva mig själv? Ja, den är ju väldigt svår. Nu skulle man egentligen ha haft en spegel här framför sig som man kunde säga. Men man kan väl säga ganska så stor näsa. Stora läppar. Kort hår. Bruna ögon. Ja.
Kroppsform kanske?
Kroppsform. Det här är intressanta frågor. Det är inte de vanliga frågorna man får. Kroppsform. Ja, längd 1,78. Vikt 74-75 kilo.
Hårfärgen är mellanblond, mörkblond med lite grå inslag kanske.
Stänka och grått, ja.
Och en aning skäggstubb.
Ja, det har vi idag, men det är inte, tillhör inte vanligheten, utan det är idag bara.
Halv eller kvarts mörk hy också.
Ja, det kan man säga. Pappa är från Kap Verde, så att därför har jag det pigmentet i mig också.
Och mamma var
svensk. Ja.
Och du är uppväxt här i Helsingborg när du också spelar i Helsingborgs IF. Var någonstans växte du upp?
Jag växte bara upp, inte långt härifrån, på Närlunda som ligger, ja, 5 minuter med bil härifrån, nära Harlikans IP där. Jag började spela med Högaborgs bollklubb, så att det här är min stadie.
Hur var du som liten egentligen, kommer du ihåg?
Nej, men det var en fin uppväxt. Som sagt, bodde på Närlunda, det var mycket barn, grönt, det var skog och det var närheten till idrottsplats. Det var alltså närhet till tennisbarn och jag är väldigt sportintresserad och alltid varit sportintresserad. Så att vi gjorde allt, vi spelade fotboll på sommaren och hockey och landhockey och när det var dags för det. Vi gick i skola på Gustav Adolfskolan och Wieselgrenskolan. Så att ja, min barndom har ingenting att klaga på.
Kommer du ihåg ditt första fotbollsminne?
Mitt första fotbollsminne måste vara till knatteinskrivningen på Harlyckan. När jag skrev in mig för att börja i Högaborgs bollklubb 1977. Jag kommer ihåg att jag var nervös. Jag gick upp där tillsammans med min pappa och min bästa kompis. Och skulle skriva in mig där och få spela deras knattematcher som de hade var lördag på den tiden. Och där man var... ja. Olika lag, man kunde vara allt från Kalmar till Ajax eller Manchester United eller Liverpool och, det är väl mitt första fotbollsminne.
Jag läste någonstans där, just Högaborg, att du som 15-åring blev petad av tränarna där, stämmer det?
Inte som 15-åring utan precis i skarven där från pojklagsspelare till juniorlagsspelare så spelar jag ingen väldigt lite under ett år där jag var ansedd var för liten och för klän. Men som tur var så hade vi många lag i Högaborg. Vi hade givetvis J-laget, men vi hade både J1 och J2 så att man fick ändå spela lite match. Men det var klart att man var ju besviken över att inte spela i det bästa laget. Men så är det. Vi utvecklas olika takt allihopa i... när det kommer till allt, inte bara idrott utan i skola och sådana grejer också. Va? Så att jag behövde lite tid att växa till mig och, ja, och komma ikapp de andra som hade växt tidigare än vad jag hade gjort.
Mm. När visste du att det var fotboll du ville syssla med? Du var ju bra på många idrotter.
Nej, men det har alltid varit fotboll jag har velat syssla med. Sen jag var 6 år så jag blev fotbollsproffs innan jag visste om vad ordet betyder egentligen. Men det är klart att det fick sig en liten smäll där när man inte platsar i J-laget och då bör man kanske tänka om och samtidigt få en en helt annan distans till fotbollen också, va? Vilket kanske var nyttigt för min del, att inte ta det så seriöst, utan jag ser mig omkring och gör andra saker, spela andra idrotter som handboll och innebandy, vilket jag spelade väldigt länge, va? Så att det var kanske nyttigt också att inte, ja, vara bäst hela tiden, utan få se den sidan också, vilket är en sida som kanske har hjälpt mig när jag har haft motgångar när jag blivit äldre också.
Hade du någon plan B där, så att säga? Hade du någon annan dröm om vad du hade kunnat tänka dig bli istället?
Nej, alltså jag älskar fotbollen, jag spelar fotbollen och jag spelade i Högerborgs A-lag när jag var 17 år och spelade där i 3 säsonger, va? Och hade väl mer eller mindre gett upp och blev fotbollsproffs, och sen kom Helsingborg HIF då och frågade för jag var intresserad att komma över, och först i början så var jag inte så intresserad av det, därför det innebar ju ganska mycket träning och hela den biten, men sen så sa jag, ja, men får pröva så hur det går i alla fall. De hade ett väldigt bra lag på den tiden också, va? Där, ja. Sen resten är ju historia.
Ja, och vilken historia sen för killen som blev petad för sin litenhet och som sen tvekade inför träningsmängden proffslivet skulle medföra. Första säsongen i Helsingborgs IF vräkte den då rastaflätade Henrik Larsson in så många mål att laget gick upp i allsvenskan. Och väl där fortsatte målen att trilla in i en sån takt att det holländska laget Feyenoord 1993 erbjöd kontrakt. Samma år gick en annan pojkdröm i uppfyllelse. Han debuterade i landslaget och då gick det så här.
Henke Larsson tar ner den då. Med hjälp av en klackspark får bollen förbi Anders Eriksson. Lämnar ut den i höger ytterposition utanför straffområdet till Limpar. Han kommer med ett inlägg. Där Leon nickar bollen. Henke Larsson nickar bollen. Mål! Henrik Larsson gör mål som debutant i svensk fotboll i den 40:e minuten. 2-1 till Sverige.
Mål direkt alltså. Totalt blev det 36 mål på 93 matcher i blågula kläder. Med deltagande i bland annat 3 VM och 2 EM-slutspel. Den varma sommaren 1994 var med och tog VM-brons i USA. Men det var först efter flytten till skotska Glasgow och storklubben Celtic som han blev en stjärna på riktigt. Under de 7 åren där gjorde han hela 242 mål på 315 matcher, vann 10 liga- och cuptitlar med klubben och skaffade sig en helgonstatus bland fansen där. Samtidigt som han blev en nyckelspelare i landslaget. Och från att ha spelat både i mitten, till höger och till vänster på plan var han ju självskriven som forward.
Forward, då är man längst upp i plan. Man är närmast motståndarens mål och förhoppningsvis så får man lite passningar som man kan göra lite mer. Det är väl en ganska utsatt position, tror jag. Man spelar ofta med ryggen mot motståndarens mål, vilket innebär att ja, man måste ha ögon i nacken, som det heter. Man måste veta var ens medspelare är. Man måste veta var motståndarna befinner sig. Och innebär att man får ganska så mycket stryk också. Därför att ja, försvararna ser ju allting vad som händer, va? Och kommer och smäller på ganska hårt bakifrån emellanåt. Va? Så det gäller att vara beredd på det också.
Och sen så ger man väl kanske lite tillbaka också?
Så är det ju. Man är leken för man leken tåla, som det heter.
Vad har gjort dig så bra som fotbollsspelare?
Det är inga hemligheter egentligen, utan det är hårt arbete. Det är ingenting som kommer gratis. Även om man har talang, så du kan leva på talanget en viss tid, men sen så måste du bara arbeta också. Har man inte inställningen till att arbeta och göra bra ifrån sig, så kommer man aldrig uppnå sin potential heller.
Och som hårt arbetande forward fick han 2001 pris som Europas bästa efter att han under säsongen gjort över 50 mål för sitt Celtic, samtidigt som han fortsatte göra avgörande insatser i blågult. Efter VM 2002 tackade Henrik för sig i landslaget, men till EM 2004 hade suget infunnit sig igen. Detta efter påtryckningar, inte bara från kvällstidningarna, utan också från den 7-årige sonen Jordan. Han togs emot med öppna armar och tackade med storspel. Bland annat gjorde han målet som sen blev framröstat både till turneringens vackraste och det snyggaste svenska målet någonsin.
Ja, det kommer jag ihåg. Det var Bulgarien första matchen och Erik Edman har bollen på vänsterkanten och lägger den djupt in i straffområdet. Jag kastar mig fram och nickar den till vänster om målvakten lågt. Så att det var helt okej det. Men...
liggande i luften kan man säga också. Rak lång.
Ja, det var jag. Jag var rak lång och den satt som en smäck.
Vilket mål! Vilket mål!
Erik Larsson! Från Erik Edman och Larsson gör mål till 2-0 för Sverige. 57:e minuten. Ja, det... Ett Sverige som har haft kolossala problem i andra halvlek gör ändå 2-0. Och det firmar Edman Larsson på samma sätt som det var mot Polen i genrepet.
Vilket ledde till att en av världens bästa klubbar, Barcelona, hörde av sig. Väl där var det i den stenhårda konkurrensen inte längre en självklarhet att han skulle få spela varje match. Men när han gjorde det så tog han vara på chanserna. Som här i det finaste man kan spela klubbfotboll i. Finalen i Champions League förra året.
80 minuter spelade, 1-1 i ställningen. Bollen slås på djupet ner mot Henke Larsson som tar emot bollen men kommer ur läge. Spelar bollen snett runt bakåt, gör det mycket bra. Belletti kommer på avslut i mål! Belletti gör 2-1 för Barcelona och Henke Larsson spelar fram bollen igen! Barcelona har vänt på det här. Och vi har ledning för spanjorerna med 2-1 plötsligt. 81 minuter spelade och Henke Larsson är Barcelonas stora hjälte. För han har gjort 2 assist.
Trots erbjudanden om att stanna kvar bad istället hem till Helsingborgs IF. För familjens skull, sa Henrik Larsson då. Och efter VM 2006 tog han definitivt avsked från det landslag han beskrivit som en ära att spela för. Men det var inte riktigt slutspelat i de stora sammanhangen. I vintras lånade den engelska jätteklubben Manchester United honom i några månader. Och det blev succé direkt. Så här sa Radiosportens Ralf Edström då.
Typiskt Henke, det är en riktig målsjuv. En passning i sid i det viss straffpunkt ungefär. Han lättar upp den lite lätt i luften och klipper till målvaktens vänster. Det är inte kanonskott, men han är så smart Henke. Det är ju succé, men jag var inte orolig för Henke att han skulle spela bra. Utan han är så här bra helt enkelt. Och ett nytt kapitel om sagan om Henke Larsson kan man säga är skrivet nu. Och jag, som sagt, han kommer att göra mycket bra ifrån sig United.
Värsta fotbollsminnet då? Vad är det?
Värsta. Jag har haft 3 skador i min karriär. Det var bröt ett ben, främre korsbandet och bröt en käke. Så att, om jag bara rent personligt tittar på det så är det väl, är väl värsta minnena. Men sen rent sportsligt att åka ut i, ja, i VM i Japan mot Senegal i Golden Goal och sen åka ut mot Holland på straffar. Det är aldrig roligt. Och sen UEFA Cup-final mot Porto med Celtic var inte alls roligt.
Jag tänkte, skador där, det är ju någonting som kan sätta stopp för en karriär rätt fort. Utan ben så ingen fotboll, så att säga. Hur funderar man kring det då egentligen?
Man funderar inte så mycket på det. Man kan inte göra det, du kan inte gå ut och vara rädd. Utan du måste vara beredd på att det kommer göra ont varje gång du, ja, tränar, varje gång du spelar match. Men sen så har jag väl ändå haft tur, va? Peppa tar i trä. Jag har inte haft så mycket med muskler och sådana grejer, vilket är svårare. Ben kan ju gå av, men det läker ju. Det tar lång tid, men det läker ju. Och sen vet man om att det är läkt, medan muskler då, det kan kännas jättebra. Och du kan vara borta och vila 4 veckor och sen komma tillbaka och träna en vecka fullt och sen 3:e veckan så går det igen. Va? Så att det är alltid svårare med muskler. Och jag tror att det är därför jag har kunnat hålla på så länge som jag har gjort också.
För oss som inte är fotbollsproffs, hur ser en vardag ut? Så en typisk dag, hur lägger man upp livet kring jobbet?
En typisk dag? Jag kan ta en typisk dag här i Helsingborg i HIF. Det är väl att man går upp... där finns folk som har andra rutiner givetvis. Vi är inte alla lika. Men jag går upp ungefär 8:30. Är här på klubben 8:45. Käkar frukost. Jag sitter och snackar lite. Går ut och tränar vid 10. Är färdig till 11:30. Sen tar man lite behandling och ser till så att man är okej i kroppen, att man inte har några skavankor. Och sen är man ledig. Så att vi har ett fantastiskt arbete. Kort, men sen samtidigt väldigt, väldigt fysiskt krävande. Och det är inte så mycket fritid efter det. Man har ju familj och som kräver sitt. Va? Det är barn som ska hämtas på skolan. Det är barn som ska ska lämnas på aktiviteter. Så att, men det är klart att där man har ju betydligt mer tid än en vanlig arbetare som jobbar 7-4, givetvis. Men sen å andra sidan så behöver man vila betydligt mer också.
Ja, du nämner familjen där. Du är gift och har två barn som är 10 och 5. Hur viktig är familjen för dig?
Ja, men det är klart att det är det absolut viktigaste. Det är det som är meningen för mig i alla fall. Nu har jag en pojke som är 10 och en flicka som är 5. Då ser de växa upp och fostra dem. För mig är det det som är meningen med livet.
Utanför fotbollen då? Vad gör du helst då? Vad har du för intressen?
Intressen? Jag gillar att spela golf. Men det får ju vara när det är tid till det. Jag går ju aldrig att spela golf 2 dagar innan match till exempel. Utan man behöver vila. Jag gillar att göra vad alla andra gillar att göra i stort sett. Men det är givetvis begränsningar på grund av yrket jag har. Men jag brukar säga att det är en av mina bästa vänner. Det är soffan. Och jag brukar ligga där ganska mycket och vila.
Ja, vad gör du i soffan?
Bara vila, ligger och tittar på tv, ligger och sover. Gör inte så mycket, det är inte många knep som blir gjorda.
Du säger att du gillar att göra sånt som alla andra gör. Kan du göra det då? Som ett känt ansikte på stan. Kan du gå ut och ta en öl med kompisar eller fika eller sådär?
Fika, inga problem. Det är klart att det där med att gå ut och ta en öl eller ta lite vin, det beror sig på vilken situation det är. I Helsingborg har det aldrig varit några problem därför att jag är uppväxt i Helsingborg och folk tänker inte så himla mycket på när de säger mig att det är jag, utan de tänker på att ja, de är vana vid att se mig. Och sen ut och ta en öl eller ta ett glas vin eller dricka lite champagne eller vad man nu bestämmer sig för att göra. Det kan man visst göra, men det måste ju vara rätt läge att göra det. Det går liksom inte att gå ut dagen innan match eller 2 dagar innan match. Men om jag går ut och äter en trevlig middag med min fru och lite kompisar, det är väl klart att jag dricker lite vin och dricker lite öl. Därför att vi är ju som alla andra. Men det är klart att det finns ju begränsningar till när och var och hur du kan göra. Och det är det som är en del av att vara professionell och veta när du kan göra det.
Hur var det på andra ställen där då? I Glasgow till exempel så var du ju hyllad som en gud. Där misstänker jag att det blev lite större uppståndelse på gatorna.
Det blev mycket större uppståndelse, helt klart. Men där gick jag inte heller ut. Jag gick från träningen hem eller träningen till golfbanan. Eller så visste jag om vad jag skulle ha för någonting i stan och så bara snabbt in och till det. Eller ut och käka middag sen hem igen. Så att det var väldigt begränsat där.
Hur var det? Det låter ju lite trist.
Ja, men det blev ju en del av det hela. När man är så uppskattad och älskad som jag både var och är. Där borta, fantastiskt tid. Men alltså, när man är ute och rör sig på gatorna så får man räkna med det. Att det så är det.
Vad händer då?
När man gick ut så fick man skriva autografer. Du vet hur det är när folk ser. När en ser en så är det inga problem. Men sen när det börjar komma fler, då blir det genast lite svårare. Därför man är på väg till någonting och folk kanske inte alltid har förståelse för att man har lite tidsnöd och man måste skynda sig iväg.
Ja. Tycker du att du har kvar att uppnå på fotbollsplan då?
Puh! Det är väl inte så mycket egentligen. Om jag ska vara ärlig, det är inte så mycket jag kan uppnå härifrån. Jag slutar spela här i landslaget. Så jag kan inte vinna en VM-guld. Jag har VM-medalj så det är glad. Där är inte så mycket som jag inte redan har vunnit. Men det är vissa saker som jag inte har vunnit som jag hoppas på att jag kan vinna. Men jag brukar aldrig prata om dem innan jag har gjort det, utan när jag gör det så pratar jag om det. Ja. Jag är i Helsingborg nu för förhoppningsvis prestera givetvis så bra som möjligt, men sen samtidigt kanske lära de unga spelarna vad det är som krävs för att bli en internationell toppspelare. Och kan jag bidra med det på något sätt genom att visa hur jag tränar, hur jag förbereder mig på match, hur jag hanterar olika situationer, så förhoppningsvis så i framtiden så kommer de få glädje av det.
Du fyller 36 i höst. Hur länge tänkte du fortsätta spela?
Ingen aning, så jag tycker det är roligt att fortsätta och sen vilken nivå det blir på. Det är ju en fråga. Men jag har alltid sagt det, eller jag har inte alltid sagt det, men framförallt på senare år, att det är ett liv efter fotbollen också där man förhoppningsvis har många, många år att leva, och då gäller det att kunna göra det så, på ett så bra sätt som möjligt och inte ha ont i kroppen när man går på morgonen. Och det är viktigt att man lyssnar av och känner av kroppens signaler när man kanske känner att det är dags att sluta på den här nivån, eller det är dags att sluta på en lägre nivå.
Ja, vad ska du göra sen? Har du några planer?
Inga planer. Jag känner det att, ja, ska man kunna vara motiverad och fokuserad och koncentrerad på det man gör, så måste man bara tänka på det man gör. Man kan inte tänka på vad jag ska göra efter jag är färdig med fotbollen, utan det är någonting som kommer. Jag har turen att kunna tjäna bra med pengar så att jag har råd att ta lite semester om jag vill göra det, och se vad jag verkligen vill göra. Men någonting kommer jag göra, vad det är vet jag inte, men någonting måste jag göra rent för den mentala hälsans skull, så måste jag göra det.
Mm. Inte spela golf hela dagarna då, direkt?
Nej, det går inte. Jag tror att jag skulle tröttna på det. Det är inte roligt att spela golf själv heller. Mina kompisar arbetar och har vanliga arbeten, så att då är det svårt att gå ut och bara spela golf.
Det sa Henrik Larsson, och reporter var Mats Sundling, och vi tackar Radiosporten för lånet av deras inspelningar. Och vill ni lyssna på andra kända och okända personer som varit månadens ansikte i Skånes taltidning, så finns alla intervjuerna från september 2004 och framåt på vår hemsida på www.skanestaltidning.se. Sök på personnamnet så hittar du reportaget.